Du lyssnar på Polisen som vägrade ge upp av Gösta Unefelt. Uppläst av mig, Fredrik Granberg. Kapitel 1. Du pappa, sa Monica Jörgensson med den milt vädjande röst som hennes far, Gustav Jörgensson, polischef i Strömstad, så väl kände igen när det var fråga om förskott på fickpengar eller andra livets väsentligheter. Monica gick i klass 1, humanistisk linje, vid den särskilt samordnade gymnasieskola av B-form som finns inrättad i glesbygden Strömstad. De satt i relativ frid vid frukosten i den gamla gulmålade trävillan på Karlsgatan 31 med den fina naturtomten ner mot Strömsvattnet, och solen silade sparsamt genom köksgardinerna. Mm, svarade Gustav Jörgensson och annonserade att medvetandet var på väg från första sidan av Strömstads tidning. Gubben är galen, sa Monica och satte ilsket ner den stora tekoppen på fatet och stirrade på kollegiebladet framför sig. Hennes far vek samman tidningen och sköt upp glasögonen i pannan. Förmodligen, sa han. Men vem? Och varför? Rektorn förstås. Igår kom han in i klassen när vi hade svenska och höll på med färöiska eller fornordiska eller vad det nu var. Rätt som det var gick han fram till tavlan och skrev: man är mans gamme. Och sen sa han att vi skulle ta reda på vad som menades med det tills idag, sa han alltså. Inte för att det gör något om inte, men det skulle vara kul att kunna. Om du kan eller vet, sa hon och såg uppfordrande på honom. Gamme. Vilket idiotiskt ord. Det enda jag vet som liknar det är gammastrålning och sånt. Vi läste om det i nian, tror jag. Och om man skulle överleva en sån strålning fick man ligga i blykistor, eller hur det nu var. Jag är inte så mycket för biologi som du vet. Eller fysik, sa hon begrundande. Eller var det kemi? Medan hon pladdrade hade Jörgensson fått tid att tänka. Gamme har inte med gammastrålning att göra. Tvärtom skulle jag vilja säga. Fröjd och gamman, har du hört. Gamme betyder alltså egentligen glädje. Och man är förstås det vanliga obestämda ordet för människa. Människan är människans glädje och tröst, skulle vi säga, i våra dagar. Hans dotter stirrade storökt beundrande på honom. Vad du kan, sa hon alldeles uppriktigt. Han blev varm om hjärtat och kände att han rodnade. Det är inte ofta en medelålders far får beröm av sin 17-åriga dotter i våra dagar. sa han och sköt glasögonen på plats. Om jag inte har fel så kommer uttrycket från den äldre Eddan. Eller möjligen... Han slutade tvärt då han upptäckte att han talade till en tom stol. Monica var redan ute i tamburen och kröp i den vita täckjackan. Drog upp dragkedjan till hälften. Slog ut det halvlånga, sandrefärgade, raka håret över jackkanten. Sa hej då och var utanför dörren innan hennes far hunnit bestämma sig för om han skulle klämma till med Havamal eller Snorre Sturlason. Hej då, sa han till den stängda ytterdörren. Eller var det kanske ordspråksboken? Mumlade han tankfullt och hällde upp en andra kopp åt sig själv och den första åt hustrun, Silla, 42 år. Fyra yngre än han själv och fortfarande lika fräsande, rödhårigt attraktiv som när de började leva tillsammans för snart 18 år sedan. I varje fall i hans ögon. Hon var skolpsykolog i kommunen och hade gått långa vägen. Förskollärare, speciallärare och nu skolpsykolog. Hon hade en mossgrön, hellång morgonrock i sammetsplysch och var barbent i tofflorna. Och hon gäspade ogenerat och sträckte armarna i luften. Hon hade ingen make-up och var, sanningen att säga, åtskilligt glåmig. Rynkorna på halsen och runt ögonen avslöjades obarmhärtigt av morgonsolen. Gud vad trött jag är, sa hon. Jag väckte dig väl inte när jag kom hem i natt. Bara ett ögonblick när du sparkade av dig skorna och träffade elementet. Det borde stämmas i moll. Vem var ni hos igår? Fortsatte han och bredde den hemlagade pomeransmarmeladen på det rostade brödet. Där smöret långsamt smälte. Hos Maja-Lena.